Tack så mycket. Det är väldigt hedrande och roligt för mig att få komma till Uppsala universitet och att ni har bjudit in någon som egentligen kommer från Lund. Nu lever jag i Silvi i det här området sen jag ska hålla upp på. Så kanske det är så jag har gjort det här om mig. Jag ska alltså försöka ta tag i två väldigt stora frågor. Finns du Gud? Och det är klart att det är någon sorts kamikaze-uppdrag att på 15-20 minuter försöka säga någonting om Guds existens. Jag är väl medveten om förstås det i grunden omöjliga att belysa den frågan. Men jag ska ge några introducerande tankar så hoppas jag att vi kan mötas i samtal i dialog. Att ni kommer med era infallsvinklar på frågor och tankar kring den här frågan. När man diskuterar frågan om Gud finns så är det, tycker jag, väsentligt att först ta tag i frågan om vem har bevisbördan. Hur närmar man sig den här frågan? Vi som lever i världens mest sekulariserade land, här har det blivit självklart att ateismen, Guds frånvaro, är den naturliga, självklara startpunkten. Det ligger som utgångspunkt. Om man ska argumentera för Guds existens, då är det den sidan som har bevisbördan och måste lägga fram skäl för den uppfattningen. Ateisten behöver i grunden inte göra någonting, för det är en sorts självklart startpunkt. Jag vill ifrågasätta den attityden, och jag menar att den är intellektuellt ohederlig och är filosofiskt helt felaktig. Det är förstås inte på det sättet att ateism har en självklar förköpsrätt. Hela frågan är en öppen fråga. Antingen finns bara detta universum och Gud existerar inte, eller är det så att detta universum delar en större verklighet och att Gud existerar. Utgångsläget är ju att frågeställningen är öppen. Nu måste båda sidor lägga fram sina argument, ge skäl för sin position. Det behöver den göra som är ateist och säga att det finns ingen Gud. Och det behöver förstås den göra som är gudstroende och säga att jag tror att det existerar en Gud. Det jag ska försöka göra nu är att lägga fram några av de resonemang och argument som har lett mig till slutsatsen att jag tror att det finns en Gud. Jag tycker också att det är väsentligt att få påpeka att frågan om Guds existens är inte en naturvetenskaplig fråga. Naturvetenskapen, som vi har haft sån enorm hjälp och nytta av, som har varit så framgångsrik i att förstå detta universum, den är begränsad till att undersöka naturen och kan principiellt inte svara på frågan om det finns något mer än naturen. Och det är just det som är frågan. Är naturen allt som existerar eller finns det någonting bortom, utanför naturen? Och det är inte en naturvetenskaplig fråga. Det är också intressant att notera att bland filosofer så är frågan inte en död fråga. Kan också konstatera att de senaste decennierna så har antalet gudstroende filosofer ökat påtagligt. En ateistisk filosof som heter Quentin Smith säger många av de skarpaste filosoferna idag är gudstroende. Jag vill också påminna om någonting som kanske är självklart, men som jag ändå vill lyfta fram. Frågan om Gud, det är en dramatisk sanning. Låt mig förklara vad jag menar. För några månader sedan så fick vi information om att man upptäckt en ny medlem av solsystemet. italienska sedel har fått namnet sedel. Det är ju intressant. Men jag måste ju säga att för mig som människa är det en trivial sanning. Det betyder ingenting. Alltså det är antingen sant eller falskt att den här planeten finns. Men det är i förhållande till mitt liv trivialt. Allting är för mig precis likadant före och efter upptraktet av sedel. Andra frågor kan ju vara frågor av dramatisk art. Alltså att svaret påverkar hela ditt liv. Så är det så som du går till en läkare och får en diagnos på någonting. Det kan vara en väldig dramatik. Sanningen om vad som sker i din kropp är någonting som kommer att påverka dig. Så är det förstås med Gud. Att frågan om Gud är en fråga med dramatiska konsekvenser. För det berör våra liv. Om Gud finns, då är det någon som har avsett någonting med vår existens på planeten jorden. I så fall finns jag här av en orsak. Och anser om Gud inte finns, så påverkar det min vandring på den här planeten. Det är i så fall slumpmässig, utan avsikt, utan mål. Det står ganska mycket på spel när det gäller frågan om Gud. Okej. Vad kan man då lägga upp för argument för Gud? Notera att jag har inga som helst reservationer att försöka bevisa Gud. Det tror jag inte man kan. Däremot tycker jag det är högst väsentligt att föra resonemang kring frågan om Gud. Jag ser ett antal olika resonemang som är av betydelse åtminstone för min del. Det första är erfarenheten av transcendens. Jag finner det mycket spännande att erfarenheten av transcendens, alltså av att det finns någonting mer än denna fysiska verklighet, är en universell erfarenhet i mänskligheten. Inte universell att den gäller varje enskild individ, men universell i den meningen att i alla kulturer, i alla tider så långt vi kan följa människor, har man haft erfarenheter av transcendens. Har man människor menat sig erfaren en annan verklighet, känns sig ställd inför någonting väldigare än detta universum. Det är någon sorts intuitiv utgångspunkt för människan. Och när jag talar med ateister så uppfattar jag det väldigt ofta som att ateism är en form av avståndstagande. Alltså att man har växt upp med någon sorts föreställning om Gud som man ser något att avstånd ifrån. För många av oss som tror på Gud så skulle vi också säga att vi har en erfarenhet av Gud som är ofrånkomlig. Vi har blivit ställda inför en personlig verklighet som vi inte kan komma ifrån. Som vi får allt mer kunskap om. Och en av de stora revolutionerna inom naturvetenskapen och dess förståelse av universum, det handlar om hur man ser på universums uppkomst. Sin Hawking är en av de forskare som har varit med och bidragit till de insikterna. Och han säger så här: praktiskt taget alla är idag överens om att universum och tiden har sin begynnelse i Big Bang. Före 1920 så menade väldigt många att detta universum är evigt. Det var en standard position där någon som var ateister och många naturvetare antog att universum alltid har existerat. Från 1920-talet och framåt så blev det gradvis allt tydligare att detta universum har en början, en begynnelse. Att tiden och rummet, massan och energin har blivit till i något som vi betecknar med den här terminologin Big Bang. Denna faktum att universum inte är evigt har gjort att frågan om Gud har kommit tillbaka och har en viss form av Guds argument diskuteras idag väldigt mycket. Det argumentet ser ut så här: existens är existens. Något blir till, så måste det ha en orsak för sin tillblivelse. Notera att argumentet säger inte att allt som existerar har en orsak. Premissen säger inte att allt som existerar har en orsak, utan allt som börjar existera har en orsak. Det kan sägas som en ganska rimlig premiss. Den andra premissen säger att detta universum började faktiskt existera. Det har inte alltid existerat. Det är vad naturvetenskapen enligt sannomodellen i Big Bang hävdar. Om jag själv håller den första premissen för sann, om jag själv håller den andra premissen för sann, så följer jag en mycket spännande slutsats. Detta universum förklarar inte sig själv, utan detta universum måste i så fall ha en orsak. För det tredje, universums design. På det här mycket så tror jag att det intryck som tillvaron ger är en av huvudsakerna till att majoriteten av mänskligheten tror på en gud. Man ser skönheten i naturen, man ser väldigheten i detta kosmos. Man ser komplexiteten i det som existerar, man överväldigar saker. Och spontant, intuitivt, så kom tanken på Gud och en orsak på en designer. Men detta som vi kan se som en ganska allmän insikt när vi tittar på liksom rätt och tillbaka, det kan man också göra som ett argument utifrån mer specifika områden. En av de saker som hör samman med din verklighet, det är att man har upptäckt hur oerhört och häpnadsväckande finjusterat universum har varit i själva sin tillblivelse. Man har identifierat över 50 olika konstanter i själva smällen som måste vara just det som de var för att liv ska kunna finnas i universum. När man gör beräkningar och bara justerar någon av de här konstanterna, det allra minsta, så får man ett universum som inte kan vara ett universum i liv. Och det är mycket egendomligt. Varför var allting synes rätt inställd? Varför var allting finkalibrerat så att liv kan existera? Och det ställer ju en fråga, var det slumpmässigt? Men oddsen för det är nästan omöjligt. Eller var det design? När man tittar på det, bär det alla spår av intelligent design. En av 1900-talets mest välkända ateister, heter Anthony Flew, skrev ett antal standardverk i filosofi, argumenterade under decennier för att det inte finns en gud. Men Anthony Flew har ändrat uppfattning just utifrån de nya upptäckter man har gjort av finjusteringen av universum. Anthony Flew tror idag på gud. I en intervju när han får fråga om varför han har ändrat uppfattning, så säger han: ända sedan början av mitt filosofiska liv har jag följt Sokrates policy eller råd. Vi måste följa argumenten var här de än leder. Och är det nämligen för att leda argumenten idag i riktning mot Gud? Låt mig vara tydlig och säga att vi gör inte en kristen, och inte på en Gud som har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Men han är idag en teist, alltså en person som tror att det finns en intelligent skapare till detta universum. Och designargumentet är ett av de argument som har övertygat. För det fjärde, människan som person. Det här är något av det mest spännande i universum, nämligen det mänskliga. Vi finns här som varelser som kan tänka, som kan älska, som kan diskutera vår egen existens och vår eventuella uppror i en gud. Om man börjar fundera kring sin egen existens och hur man ska förstå sin tillvaro på jorden, så kan man ju tankemässigt måla upp olika scenarier. föreställa sig att det inte finns en Gud. Om man utgår från att detta universum är allt som finns, att det av någon anledning har blivit till, och sen har biologisk liv av någon anledning uppstått, och sen har det biologiska livet utvecklats till en grad av komplexitet som det har idag, så att det finns till. Men allt det där har skett utan planering, utan tanke, utan något medvetande bak. Vad innebär det? Det innebär ju i så fall att vårt yttersta ursprung är det opersonliga, är energi och materia i universum. Och det som vi känner som vår personlighet i grunden är bara det opersonliga i ovanligt komplex form. Men vad innebär det? Om människan kan reduceras till de materiella beståndsdelarna, om människan kan reduceras till sin fysik, sin kemi, sin biologi, vad betyder det för min självförståelse? Vad händer med kärleken? Vad händer konkret med frihet, som är en förutsättning för att man ska kunna tala om kärlek? Jag har energi och materia, jag har ingen frihet, jag har inte val och inte ansvar. Om vi är restlöst underordnade energi och materia, så har vi ingen frihet. Och kärleken dör och friheten försvinner. Den enorma skillnaden blir ju om man föreställer sig det motsatta scenariot, nämligen att det som alltid har funnits är en person. Att det personliga är det ursprungliga, det eviga, det ytterst verkliga. I så fall är ju frihet och kärlek någonting som alltid har existerat, och som är orsaken till detta materiella universum, och som i så fall skulle kunna låta människan vara varelse som har fått en liten reflex av kärlek och fred. Det här ger möjlighet till en helt annan självförståelse när det gäller vad människan är. Vi kunde titta på många fler områden när det gäller människan. Ta frågan om människans värde. Om det inte finns en Gud, hur ska man kunna motivera människans värde? Å andra sidan, om det finns en Gud som skapar människan till sin avbild, så har människan ett kräftigt värde. För det femte och till sist, Jesus från Nasaret. Kan verka lite egendomligt att ta in Jesus som ett argument för Gud. Men jag gör det här som en följd av de andra argumenten som jag menar pekar i riktning mot Gud. Och de gör det, då är det meningsfullt, tycker jag, att också undersöka den historiska personen Jesus utifrån frågeställningen. Skulle han kunna vara det som han faktiskt påstår sig vara? Nämligen att vara Gud som söker kontakt med oss. Det man möter och studerar av den historiska källan av Jesus, det är en unik personlighet. Och om du inte studerat de historiska källorna av Jesus, vill jag verkligen utmana dig att göra det. Det är oerhört spännande. Man möter en unik personlighet som lever ett oerhört attraktivt liv av kärlek, av sanning, av helhet. Och den är snabbt präglas av en ofrånkomlig medvetenhet om att representera Gud. Jag har också blivit övertygad om att det finns goda historiska skäl att tro att Jesus uppstod från de döda efter sin avrättning. Att Gud själv bekräftade att Jesus verkligen var den han påstod sig vara. Om det ligger någonting i det här, så blir det förstås också argument för Gud. Alltså att Gud har agerat i vår historia. Jag försöker lyfta fram fem olika argument som jag menar pekar i riktning mot att det finns en Gud. Om det är sant att Gud finns, då är våra liv laddade med mening, och hela tillvaron är fullständigt annorlunda än detta i livets. Så det står inte